Men varje gång de försöker sälja något i stan på mig så, och de säger, tja, har du en minut? Då brukar jag alltid fråga efter närmsta thai-restaurang. Så här, du, det ska ligga en thai-restaurang här någonstans. Har du någon koll på var den ligger? För då tappar de alltid fattningen. Och så här, jag vet inte, kolla där. Och så tar de upp sin telefon och ska googla åt honom. Så, här, alltså, så man blir man av med dem. Jag löser det, tack i alla fall. Så här, och så blir man av med dem. Lite lifehack.
Men de pratar aldrig med mig ens.
Du ser så arg ut.
Hello, hey. What's your name?
I need to know. Hello.
Vem var det som gjorde den egentligen? Den brottarhitten. Var det systrarna Graf eller var det Victoria Silvstedt?
Var det inte Victoria Silvstedt?
Det var Victoria Silvstedt. Ofta fel uttalad som Victoria Silvstedt.
Mm. Det är en sorts försvenskning av hennes norrländska namn.
Ja, Bollnäs kommer hon från, va?
Ja, men hon var duktig i skidor, vet jag. Var det inte så att hon till och med slogs med... Ja. På riktigt. Hon var ju alltså, hon slogs ju med Pernilla Wiberg på den tiden. Ja.
Hade hon en bra finish?
Det tror jag. I allmänhet. Det kan vara så att jag har helt fel nu. Men jag är tämligen säker på, utan att googla, att Victoria Silvstedt var en fantastisk talang när det kom till skidåkning.
Ja.
Hon har många strängar på sin lyra.
Ja, det var inte riktigt där, för vi var här egentligen. Vi var ju egentligen här för att spela in avsnitt 199 av BB-podd på gt.se, där vi pratar mest om IFK Göteborg och inte förrätta Playboy-modellers eventuella skidåkande i de bollnästska fjällen.
Sen hade man ju kunnat göra en ganska naturlig och rolig övergång här genom att prata om en annan aktris inom modellande, nämligen Puma Swede, och då gå in på någon sån här Gustav Svensson-virtuos här nu. Men det blev inte så idag.
Vi hade till och med ett avsnitt som hette Puma Swede, va? Bra avsnitt med Hampus en gång i tiden.
Bra lyssning, vill jag minnas. Och jag tror att det är ett av de avsnitten där folk stänger av fortast. Ja, man upptäcker det. Att det inte är Puma.
Det var inte Puma, så det var Hampus i aktie istället.
Oerhörd besvikelse. Det hade jag också varit om jag trodde att jag skulle stöta på Puma Swede i ett rum och så sitter Hampus i aktie där istället.
Ja, det är inte säkert att det är sämre alltså.
Nej, det sa jag inte, men just förväntningarna.
Jag måste ändå säga att jag håller nog Hampus som snäppet högre än Puma Swede i podd i alla fall.
Det vet du ju inte. Men om vi har med Puma Swede i en podd så lovar vi att döpa det avsnittet till Hampus Jaksch.
Ja.
Ska vi prata någonting annat än Hampus och före detta porraktriser i den här avsnittet?
Jag måste bara föra till bordet att
vill du städa Victoria Silvstedt nu?
Ja, det var lite det jag var inne på. Men annars så vet jag inte.
Nej, vad vet du?
Vet du? Det är ju för övrigt en missuppfattning som höll på att ta en ände med förskräckelse en gång. Det var på någon, jag tror det var på någon midsommarkalas jag var, när jag pratade med någon tjej där som inte förstod, eller hon hade hört fel. För hon visste att jag spelade in podd, hade det sagt. Mm. Men hon trodde ju då att de hade sagt att jag spelade in porr. att vi hade en studio i stan.
Är det sant?
Ja, det är fan helt sant.
Vad har du inte berättat? Vad fan
var det? Sant. Nej, men det var en i efterhand alldeles för lång pinsam stund mellan porr och podd, om man säger så.
Var hon oväntat nyfiken på dig också och ville höra mer? Eller var det snarare så att hon blev obekväm och ville fly?
Nej, hon ville nog höra liksom.
Det är ju sällan man träffar någon i porrbranschen, så man vill ju tömma dem på frågor.
Ska jag lyckas med en helt fantastisk så kallad radioövergång då?
Har du filat på den länge?
Nej, jag har filat på den i 5 sekunder, men den Uppstuts. Är lika bra ändå.
Uppstuts.
Ja. Apropå porr, så var det ju nästan som porr för väldigt många Blåvitt-supportrar när man fick läsa de ganska välgrundade ryktena om att Jakob Johansson faktiskt ser ut att kunna landa i Blåvitt någon gång till sommaren.
Ja, det är så här upplyftande nyheter som bara ger en rysningar i kroppen. När man pratar då om hemvändare som vägrar att komma hem och de bara ska mjölka kassan ännu mer och hitta något ytterligare obskyrt arabland för att liksom fylla på de redan fulla skattkistorna, så värmer det ju så jävla mycket när en karaktär som Jakob Johansson, som egentligen då man rankar nästan i nivå spelmässigt med de här personerna. Att han då ska
jag
komma hem.
Jag skulle säga att nästan är en överdrift.
Okay,
i dagsläget som... så är väl Jakob Johansson på en högre hylla skulle jag säga. Han är ju inte lika mycket på nedgång som många av de här vi pratar om.
Så är det ju, sen så är det ju andra sidan så att det är svårt att jämföra till exempel då Jakob Johansson med Marcus Berg eftersom de spelar på två helt olika typer av positioner. Men absolut, jag håller ju Jakob som en likvärdig, tung pjäs. Även om man kanske... alltså inte har sett honom som en hemvända karaktär ännu för att han inte har varit iväg så himla länge och fortfarande har ett par fina år framför sig. Därför är det extra tacksamt då om han skulle komma hem.
Det är ju det som gör att han hamnar på den högre hyllan tycker jag.
Ja.
Hela anledningen till att det här kan bli aktuellt är ju Jakobs skadehistorik och att han är på väg tillbaka från ytterligare en korsbandsskada. Och det vill jag inte på något sätt beteckna som pornografi att Jakob Johansson drabbas av skador. Däremot att få se honom i blåvit tröjan igen är någonting jag verkligen skulle kunna tänka mig att ställa upp på, om man säger så.
Det kittlar ner så att säga. Det är det du ville säga.
Ja, men det får man fan med säga.
Och grunden till detta är då, jag tror det är Marcus Vulkan som avslöjat det, va? Att han är på gång och att han dessutom då har köpt ett hus nu strax utanför Stenungsund.
Ja, men precis. Och om man ska bedöma trovärdighet och sanningshalt så att säga i rykten, så tror jag att Jakob Johansson för Marcus Vulkan är helt rätt fiskevatten att hitta rykten och verifierade sanningar i, om man säger så.
Mm.
Det är precis right up his alley med dem i de kontakterna där han har bra känn, så att säga. Bra känn.
Ja. När vi ändå är inne på så här roliga spekulativa värvningar till IFK Göteborg, så har det ju nu också då gått ett rykte om att Marcus Bergs son har skrivit på för Önnered.
Ja, det är långsökt.
Och att det då talar för att Marcus Berg då letar sig hemåt.
Det säger väl egentligen någonting om hur lite det krävs,
ja,
för att det ska dras igång någon sorts hetsjakt på sociala medier och på nätet, va?
Det finns ju ett gammalt jätteroligt rykte som också såklart var påhittat, men som ofta används som exempel här då. Det är ju när Kim Källström sades ha beställt en underlat på Femman Zoo.
Ja, men det...
när han var i Arsenal tror jag det var, och det då spekulerades i att ska han vända hem till Allsvenskan nu, och eftersom han har gjort det på Femman Zoo och har kopplingar till Jonsered och Partille och hela den biten, att Blåvitt då var något sorts naturligt steg eftersom då kanske inte BK Häcken riktigt lockar lika mycket.
Eftersom det var i Göteborg han hade beställt en underlat.
Till Femman Zoo. Ja, det är fan... Och folk går ju igång på alla cylindrar på det. Och jag kan någonstans älska det. Det finns ju få saker som är lika härligt som silly season.
Ja, men jag måste ju bara säga att det sjuka i hela det riktigt är att vem fan beställer en underlat?
Jag är dåligt insatt i underlatutbudet, ska tilläggas.
Men det känns ju att om man sitter på den proffskarriären som Kim Källström ändå satt på, de ekonomiska resurserna han hade att röra sig med, och sannolikt även en hel del kontakter och kunna dra i en del trådar, som behöver man förboka för att få en jävla fågel hem till.
Jag vet inte.
Det känns helt orimligt, men det gör ju bara riktigt ännu roligare.
Ja, jag är som sagt dåligt insatt i underlatutbudet i Sverige, och om det är någon sorts leveranstid då på någon sorts kolombiansk blå underlat, jag vet inte.
Vi fick ju när det här spann igång också lite önskemål från olika Twitter-profiler att vi skulle göra ett specialavsnitt med bara sådana här rykten, och det gör vi gärna. Men vi behöver nog få lite update och lite hjälp av er lyssnare då, vad det finns för andra sköna stories att dra i. För jag kom inte på så mycket själv.
Nej, den här var ju en sån som var top of mind. Gärna vill man då ha någon sorts print till eller något, så det går att härleda till någonting som man kan läsa på kring ryktet.
Ja,
inte bara typ så här, Jonas Olsson körde för fort i Örebro och fastnade på en fartkamera vid rätt tillfälle. Så det är inte, då får vi ha någonting konkret på det liksom.
Skulle det kunna vara ett silly season rykte?
Ja, men vi ponerar att han skulle varit aktuell som tränare i Örebro.
Jag tänkte på den andra Jonas Olsson som var ganska dålig landslags mittback.
Ja, och jag tänkte på en tränare som skulle kunna potentiellt träna till Örebro.
Jag
säger inte att det skulle hända och att det var, men ja.
Det enda vi fick in på Twitter egentligen i den här vägen var ju den mystiska Ricardo Avila som ju sades sitta och vänta på ett i en svit på Hotell Post.
Fast det var ju också ett jävla hjälte till Blåvitt supporter.
Verkligen. Ja,
för då lägger han upp en selfie från ett hotellrum.
Med en sänggavel.
Ja, och då är det en Blåvitt supporter som skannar många flashiga hotell i Göteborg. Antagligen, jag vet inte hur han gör, skitsamma.
Kommer fram till...
Ja, han får fram interiörbilder från rummen på hotellerna.
Det här ställer, är likt.
Ja, ställer den bilden mot Ricardo Avilas bild. Och menar på att den här mannen är just nu på ett hotellrum. Antagligen kunna sätta klass också. Supreme-rum på Hotell Post i Göteborg. Och han kändes ju också så jävla klar. Fan vet om det inte är tajt mellan honom och Alex Jallow i vem som har varit näst mest klar för IFK Göteborg. Där det sen inte blir någonting.
Jallow har ändå tröjan på sig.
Han har en tröja på, det stämmer.
Men vi kan väl i alla fall lova att vi lägger ut den här ihop. Photoshoppade bilderna på våra sociala medier. Att BB-podd heter vi överallt, va?
Att du ställer frågan till mig efter 199 avsnitt på vad vi heter.
Men det blir så fel om man säger fel.
Vi heter Joakim i mun. Nej, det är klart vi heter Snabla BB-podd. BBPODD.
Snabla.
Ja, men det är så lätt att förstå. Ja,
helvete.
Vad heter Snabla på norska?
Alfakrull, ja.
Ja. Alfakrull BBPODD.
Så att även Thomas Rogne hittar rätt.
Det är skönt.
Apropå rykten och silly season då, Glimberg. Podd är väl kanske ett av de sämre medierna för att avslöja transfergrejer och sånt där. Så att när den här podden kommer ut så kan det ju ha gått 20 resor fram och tillbaka och man är hopplös sist på det. Men vad fan, vi kan väl testa i alla fall.
Så vi avslöjar grejer? Det är ju inte våran grej att avslöja.
Verkligen inte.
Kan vi inte säga att vi avslöjar, utan att vi vill bara berätta istället.
Ja, men herregud, för det handlar ju om rykten. Mm. Och det har funnits en del försäljningsrykten kring en del blåvita spelare den här vintern. Mm. Hasse och August och sådär. Men någon som det inte har kommit fram så mycket rykten om, det är ju Georgi. Mm. Våran georgiska bomber.
Mm. Vilket egentligen är lite konstigt.
Ja, och nu har det kommit till min kännedom att det faktiskt cirkulerar en del intresse kring Georgi. Det är inte konstigt heller.
Nej.
Inte då intresse av slaget Premier League, utan snarare kanske att det finns lag i en del pengastinna ligor neråt Mellanöstern som kan vara intresserade av att signa Georgi, och att Blåvitt skulle få kanske i storleksordningen 2-3 miljoner euro.
Alltså 20-30 miljoner för att göra en fri och enkel översättning.
Ja, och som sagt, ni får ta det för det rykte som det är. Om det är så sen att det inte blir av, kom inte och häng mig. Jag tänkte att när jag faktiskt fick höra tillförlitliga saker på det så kan man faktiskt ta och delge. Även lyssnarna. Ibland händer det, ibland händer det inte. Så att säga.
Fin du är. Vad ser du då om Georgi nu? För han är ändå en ung spelare. Slösar han bort sin karriär lite? För det finns ju ett scenario där han då går till något av de här lagen som kanske inte då är riktigt lika erkända i fotbollsvärlden, utan snarare bara fyller fickorna med pengar, och han är en ung talangfull spelare. Är det ett dåligt val av honom? Skulle det hämma honom, eller har han till och med tid att göra 2 pissår i say Saudi för att sen ta sig upp på hästen igen?
Alltså det finns ju 1000 resårbottnar i de resonemangen. Å ena sidan tryggar framtiden ekonomiskt för familjen i generationer. Å andra sidan kanske missar tåget att hamna liksom riktigt högt upp i fotbollshierarkin. Jag vet inte. Det där måste vara upp till varje person egentligen. För att jag menar, samtidigt så vet vi att alla som springer omkring med ett korsband på en träningsplan i Allsvenskan och har en hög potential att tjäna pengar springer ju också omkring med en laddad bomb i knät, mer eller mindre. Så att det är verkligen upp till varje person. Men om man istället... Alltså, det är upp till mellan Georgi och hans agent och hans rådgivare. Men om man tittar på det från den blåvita hållet då, är det 20-30 miljoner? Är det för lite för en offensiv spelare med den potentialen? Det kan man ju på ett sätt tycka.
Ja, alltså både ja och nej. Det i ett läge där vad vi är ekonomiskt och just hur beroende vi är på att sälja spelare, så är ju det såklart supervälkomna pengar. Vi har sålt å andra sidan potential för liknande summor i form av DMK till exempel då till Sandlern. Nu är det här, det är det här så länge sedan också. Men jag menar, vi sålde Benjamin Nygren som också var superpotential till Belgien. Skulle han få utvecklas lite till i Allsvenskan, kanske komma upp och kanske till och med ta en topp 3 placering i skytteligan, då tror jag att då hade vi kunnat mjölka den kossan ännu mer, med tanke på att han fortfarande är extremt ung. Men i ett läge här och nu där vi inte vet om han kommer kunna ta det klivet, då är han för, alltså då tror jag faktiskt att det kan vara värt att ta det om det är upp på 30 miljoner kronor.
Ja, för samtidigt känner man att Jordi, om man tittar på hans fjolårssäsong, så man vet hur mycket det finns i den där foten, men det kommer liksom inte riktigt ut så som det ska. Mm. Och är det laget, spelet, det är fel på så att säga, eller är det någonting annat? Det kan man inte heller veta. Sen så, det som är väldigt påfallande, det är ju den så kallade truppdemografin i Blåvitt. Mm. Alltså på vilka platser har vi bra täckning och på vilka har vi inte det? Och om en sån här försäljning skulle öppna för att kunna lägga in mer pengar på en riktigt bra mittback, som jag tror de flesta är överens om att det är vad vi behöver i truppen, så kan det ju göra att hela lagbygget totalt sett får en skjuts. Det är jävla svårt alltså.
Nej, men sen hänger det också på vad Jorge vill, och det är det som är det svåra i sammanhanget. Så att om han känner att det finns ju ett scenario där han känner att jag är för bra för Allsvenskan, och så är han nöjd med det. Och så, för du och jag vet ju inte hur han fungerar. Det kan ju också så att han känner sig understimulerad. Ta mig rätt nu, han har fortfarande utmaningar, men att han inte kan vinna skytteligan i Allsvenskan för att han inte bryr sig tillräckligt. Det finns ett sånt scenario.
Är det, är det mycket baserat på att du tycker att han ser loj ut?
Nej, men hur ofta hör du inte spelare prata om att de behöver miljöombyten? För att annars så får de inte den utväxlingen som de vill. Så det är ganska mycket att ta i beaktning där. Nu tror jag dock inte att om han skulle gå till något av de lagen, så kanske det inte handlar om supermycket om att han vill utvecklas och den sportsliga.
Han vill utveckla plånboken så att säga.
Och framförallt så ett kanske lite häftigt äventyr också, och göra den typen av.
Är det
resa.
Så häftigt äventyr verkligen då? Är det inte bara 100% pengar? Det där är ju något de bara säger.
Jo, fast vad fan.
Ett jävla häftigt äventyr.
Ja, så här hade jag fått möjligheten att testa ett land med en helt annan kultur, med vetskapen om att det här ska jag göra i 2 år och flytta med familj och hela skiten.
Och få sinnessjukt mycket deg för besväret.
Ja, då hade jag nog fan inte varit feg för att testa det.
Men det hade inte varit äventyr.
Men det ska ju också tilläggas då att man fattar ju när de resonerar så, när de är 29 eller 30. Men han är ju så pass ung, så att det kan ju han hoppa på senare. Och hamnar inte där, då kan han väl gå till Japan sen då om 7 år. Och så kan han mjölka där istället. J-League 2 betalar bra, har jag hört.
Vad taskig du är.
Ja, jag vet.
Den som lever lär väl få se det. Men anledningen till att jag plockar upp det, just det här truppdemografiska, det är ju för att det kom en artikel här, om det var idag, som gick ut mycket på att Blåvitt inte hade plats i truppen. Mm. För värvningar. Vilket jag kanske mer tolkar som att man inte har plats ekonomiskt för värvningar. Mm. Skulle jag gissa. För i backlinjen finns det onekligen plats att plocka in en och annan spelare. Och det här tror jag beror ganska mycket på att Alhassan Yusuf inte har blivit såld i vinter. Mm. För jag tror att det är någonting man har räknat med från början. Och sen så har det kanske inte hamnat precis så som man vill, beroende på olika saker. Det var ju Premier League, var ju väldigt hett spår för honom, och sen så lite som att man kommer på efterhand att oj, dit kunde han inte gå eftersom han inte fick arbetstillstånd och så vidare. Mm. Jag vet inte exakt var Alhassan och hans agent Patrik Mörk siktar egentligen. Men jag tror att faktumet att Alhassan är kvar i den blåvita truppen också har väldigt mycket att göra med att man kanske avvaktar på inköpsfronten. Förstår du hur jag menar?
Ja, men Alhassan är väl en av de första som jag tror försvinner i sommar. Och framförallt då när många ligor startar om. Vi ska ju inte glömma att Allsvenskan är en av få ligor som spelas höst, vår, och inte vår höst som de flesta andra gör. Så det känns ju spontant som att Alhassan är en av de första som försvinner.
Och nu låter det som att det är något jävla negativt att Hasse är kvar i truppen. Det är det fan men inte. Ingen ser fram mer emot att se Hasse spela fotboll i vår än jag för Blåvitt. Men jag tror kanske att det var någonting man hade räknat med och tagit ut sin taktiska kurs efter när det gällde värvningar. Och då kanske det ställer till det lite. Jag vet inte
tror om, att det, om är det, därför, det vi ser här nu. Tror du att det är därför som Gustav Svensson inte är i truppen just nu?
Jag tror inte att det inte alls har med det att göra. Så kan man säga.
Du tror att de berör varann?
Det är en pusselbit som man nog bör beakta i det. Mm. För att det med Gustav det också så det kändes väldigt klart. Mm. Och sen så bara, nej, nu gör vi så här istället. Så att saker och ting har med varandra att göra och man ska inte alltid tro att man vet allt. Och det kommer ändå från mig.
Mm. Nu går det dock rykten om att Gustav Svensson har signat upp sig för en krålkurs i Stenungsund.
Tillsammans med en underlater.
Sen finns det ju då en annan spelare som det ryktades lite grann om. Och det var ju Ragnar Sigurdsson när han kom på free transfer.
Det riktigt sköt jag ju själv ner i mitt eget huvud ganska snabbt i alla fall. Med tanke på att var Ragnar spelade efter han spelade Blåvitt.
Mm, så gick han till FCK.
Ja. Det var väl helt jävla gjutet att han skulle gå dit också tillbaka.
Ja, men, och jag förstår så att man kan bli besviken över att Ragnar går dit och sådär. Man ska komma ihåg att det är en liga. Dels så kommer han till ett lag som är väldigt, väldigt duktiga, hur mycket vi än inte tycker om dem. Och ett lag som kan betala bra mycket mer. Man ska också komma ihåg då, det här är det viktigaste tror jag, att Ragnar ser ju inte Göteborg som du och jag ser i Göteborg. Han ser ju det som en så här hållplats i sin karriär.
Mm.
Och jag tror det är så här, jag tror också, om vi ska vara helt ärliga nu, att vi kommer se precis samma sak med andra hemvändare som kanske har tagit vägen genom FCK.
Jag tror att vi kommer definitivt se det med Ludvig Augustinsson om det skulle vara aktuellt så att säga.
Ludde känns också i och för sig som att han skulle kunna landa i AIK. Ja, men, inte så?
Ja, i alla fall. Jag tror faktiskt inte att Oscar Wendt kommer gå vägen genom Nej. Köpenhamn nu för att han har liksom...
Han är för gammal ja. Också. Det är liksom, de pallar inte Johan Antonsson till. Det går inte där. Nej, men, och jag tror att det har att göra också med att när vi får spelare som inte är från Sverige då, eller från stan, vilket nu är Oscar från stan, att de ser också Köpenhamn så likvärdigt med Göteborg. Det är en kuststad, det är en storstad, ett land som ligger nära. Det är ju faktiskt ganska soft i Köpenhamn. Du tjänar dessutom bra mycket mer pengar. Du har så korta resor mellan matcherna. Jag tror att det kan vara ganska gött ja, att vara fotbollsspelare i Köpenhamn.
För en kille från Island så är Köpenhamn precis lika mycket hemma som Göteborg är.
Mm.
Och jag tror att vi överskattar det här med att de skulle ha blåvitt hjärta. Det är någonting som vi supportrar så jävla gärna vill att det ska vara på det sättet. Sen är det inte så ofta som det är på det sättet. Vi ska nog passa oss för att sitta och hoppas för mycket på det. För att då blir inte besviken. Utan ha inte den här övertron på att IFK Göteborg har något speciellt som gör att alla spelare bara vill tillbaka hit. För så är det inte. Det funkar nu för tiden. Tyvärr, det hade varit kul och mysigt och fint om det var så att alla drogs in i någon sorts Hjalmar Jonssonsk superdimma liksom.
Ändå hade bud från MLS ska tilläggas Hjalmar Jonsson.
Ja, jo, nej, men fan, vi måste nog bara wake up and smell the coffee i det här läget och förstå att ska vi få tillbaka såna här spelare så är det lobbyverksamhet på en helt annan nivå som gäller.
För jag såg att du då twittrade ut, jag misstänker att du var lätt ironisk, men att vi då skulle förbjuda IFK Göteborg att sälja spelare till Köpenhamn för att då är de förlorade.
Ja, men så är det ju också.
Det är också ganska långsökt, alltså så här, det är ganska få case vi har att bygga den här grunden på.
Nej, men jag tycker inte det. Jag tycker det är ganska solklart att det är så. Så här, sekunden som de kliver in på FC Köpenhamns träningsanläggning så är de kanske förlorade som hemvändare för IFK Göteborg. Det är ju väldigt få exempel där det inte har blivit så i alla fall.
Vi är denna vecka sponsrade av Ekonomistyrning och det är ett företag som hjälper andra företag med sin ekonomi och i synnerhet då om du är ett kanske lite mindre företag där du inte riktigt har tid med att hålla på med papper, siffror och annat sånt tråkigt skit.
Ja, eller om du helt enkelt inte är så bra på sånt som oss.
Sen är det så här att om du anlitar ekonomistyrning så kommer de hitta de här goa, fina, små kryphålen, vilket gör att du snarare tjänar pengar på att ha dem än om du sitter och håller på med bokföringen själv, som du sannolikt, likt mig och Jocke, är totalt värdelös på.
Som du jobbar på Finansinspektionen så ska du inte lyssna nu egentligen. Är det det du säger?
Det är det jag säger. Nej,
det handlar
inte om att fuska, men det handlar om att man kan planera på ett annat sätt som gör att det blir mycket bättre.
Det handlar om att det är så mycket snåriga, konstiga, jobbiga regler kring bokföring, även för små företag. Så att om man ska kunna ha koll på alla dem så får man lägga ner sin egen verksamhet och bli revisor istället. Och det var inte det man ville, va?
Då skulle vi bara haft en jävla massa revisorer. Det hade inte varit kul.
Jävla oproduktivt samhälle.
Verkligen så. Tack så jättemycket ekonomistyrning för att ni hjälper oss att göra BB-podd. Ni hittar ekonomistyrning på ekonomistyrning.se.
Eller i Mölndal. Vi har ju utlovat någon sorts prat om det här med att Blåvitt byter direktsponsor.
Mm. Är det läge att ta det nu då, känner du?
Nej, alltså de allra flesta har väl inte sett någon matchtröja ännu.
Nej.
Så att det är väl synd då att
prata om den. Men vi kan ju prata om det vi har fått se. Och ja. De har ju släppt då sitt nya träningsställ. Bara det är ju en anledning till att ta sig till första träningen i Göteborg. För att ni då kan visa upp er nya klädsponsor. Om man nu vill göra något av första träningen, det vill säga. Det var en liten pik här jag skickar nu. Passa på här.
Jag tror nog att jag kan gissa på ganska goda grunder ut efter en del samtal jag har haft de senaste dagarna att det kan nog, vi kan nog förvänta oss en förändring till nästa år.
I vad då? Du menar första träning?
I valet av tidpunkt för första träningen. Där tror jag att vi kan känna oss lugnare nu än vad vi gjorde innan föregående podd.
Jag trodde att du nu utan min vetskap skulle prata om någon så här ny matchtröja med horisontella ränder eller något. Så jag satt i chock en kort sekvens här, gjorde jag.
Ja, nej, det var inte så.
Det var, så illa var det inte?
Nej, det var, så var det inte. Men jag tror att vi kommer få se nästa år, första träningen kommer ligga på en tid där betydligt fler kan närvara. Det är min Nostradamus förutspåelse.
Det här är så du säger varje gång du har pratat med någon men inte kan säga att du har pratat med någon. Jag känner dig. Jag önskar ju då,
jag verkligen bekräfta eller dementera.
Jag önskar ju då, kommer du ihåg Kroatiens VM-tröjor från 1998?
Nej, men jag förutsätter att de var så här schackrutiga med rätt och vitt.
Jävla läckert. Så tänker jag, om ni...
Jag tycker inte att de är så snygga faktiskt. Jag tycker inte rutigt gör sig så bra på matchtröja faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig.
Den tioåriga Patrik Lindberg, där han fick sitt första stånd då.
Av vår socker.
Alltså jävla snygg. Och jag tänker att om ni nu då ska göra revolution med blåvittröjan så vill jag ha en rak copy på det med blåvita inslag. Och jag skämtar givetvis nu. Men om...
Det hade du fått se på en folkstorm nu.
Om ni fuckar upp detta, för jag har inte sett den nya tröjan, då hoppas jag att ni fuckar upp det. Likt Kroatiens VM-tröja från 1998.
Ja, apropå folkstorm då. Mm. Det vart ju lite folkstorm här och där ändå, eller? Mm.
Det var ju det. Kraft släppte sitt nya träningsställ tillsammans med IFK Göteborg. Och vad man då hade gjort var att man hade neutraliserat IFK Göteborgs logga genom att göra den tvåfärgad, kan man säga. Varav den ena färgen då får betecknas som färglös i sammanhanget eftersom det då skulle vara t-shirtens färg, så att säga. Och den andra delen av loggan var målad med blå. Är jag otydlig nu eller är jag klar?
Nej, den var tvåfärgad.
Man kan säga att den var, om tröjan hade varit vit så var loggan svartvit.
Men den var enfärgad loggan till faktiskt.
Nu var ju tröjan då blå och då var den blå, blå. Mm. Så kan man säga, fast med olika nyanser av blå.
Mm. Det finns ju folk som tycker att klubbmärket rör du inte, det tafsar du inte på. Mm. Klubbmärket är i de här färgerna. Det är något jag kan respektera att folk tycker. Själv tycker jag inte att det är någon större big deal. Jag tyckte själv att det blev ganska snyggt. Mm. Men det som jag egentligen vill säga här, och som kanske är något större också som klubben kanske ska ta till sig, det är att det här hade man kunnat veta. Mm. Det här hade man kunnat känna av. För det här är ändå någonting som betyder ganska mycket för väldigt många människor. Annars hade ni inte suttit och lyssnat på det här. Jävla dårar. Men... Fan, försök ha lite mer örat mot rälsen i vissa sammanhang. Det har kommit in väldigt mycket kompetenta företagsdrivare i den blåvita organisationen. ibland kan jag kanske känna att de inte i alla lägen har 100% klart för sig att det inte är ett vanligt företag man driver, utan att det är en av Sveriges största fotbollsklubbar. Och då måste man ibland behandla vissa saker på olika sätt. Och detta är ett typexempel på sånt. Man tycker, ja men vi gör en snygg logga, det här är ju jättesnyggt. Men av helt andra känslomässiga skäl så kommer väldigt många tycka att det här är det värsta de har sett. Och så måste man nog tänka i ganska många frågor när det gäller liksom publik och sådana saker framförallt. Man kan inte bara liksom agera som att man säljer jeans och att de som har fräckas hål på knäna är de som säljer bäst. För det är något helt annat. Det skulle jag kanske önska från den här nya organisationen. Att man någon gång ibland kan ta ett steg tillbaka och känna lite på pulsen på de som faktiskt brinner mest för det.
Och sen måste jag säga då samtidigt, den nya organisationen tycker jag har gjort jävligt mycket bra.
Absolut.
Det känns som att det händer grejer här nu. Men som du säger, vissa frågor är mer känsliga än andra. Sen ska tilläggas att det vi ser, och det är ju någon sorts Twitter-värld man alltid refererar till. Att det är väldigt många som, eller många som säger, det skriks högt. Men frågan är hur många det egentligen är som är upprörda över det här. Och ska vissa röster få vara mer värda än andra? Det måste man också ställa frågan.
Och jag menar att man ska inte ut och göra en marknadsundersökning där alla får rösta varenda gång man ska göra en ny sak. Men man kan ha lite bollkänsla. Det är ändå fotboll man håller på med. Va?
Jag tyckte personligen att tröjan blev snygg. Men jag tyckte inte att man... Alltså den hade inte blivit fulare om loggan hade fått vara i sina originalfärger. Så jag kunde inte riktigt se varför man gjorde som man gjorde med logotypen.
Ja, men i slutändan så är det ju inte heller ett vanligt företag. I slutändan så är det en medlemsstyrd förening. Där de som nu jobbar på Kanalåtgården är anställda av en styrelse som är tillsatt av ett årsmöte. Och så vidare och så vidare och så vidare. Bara så här. Jo, och för fan, man har förändrat jättemycket saker under kort tid. Och det är inte konstigt att man inte hinner med alla saker. Men det här är någonting jag tror man ändå ska tänka på när man tar beslut snabbt i en företagsmässig värld, att allting är inte jeans.
Och sen då, man kan ju dra det en vända till och jämföra med andra stora företag i världen. Så finns det ju ganska många företag där du aldrig någonsin hade fått byta färg på en logotyp.
Ja, precis.
Ett exempel som jag bara tar upp nu, som jag vet till exempel, och som vi pratade om när vi startade restaurang Olividal, var att vi ville göra en rolig grej med Carlsberg.
Ja, precis. Men
det första vi fick var så här, men om ni gör det här så kan inte vi kan inte signa avtal mer. För då kommer ni begå avtalsbrott med oss. För det är så viktigt för dem att de bevarar sitt varumärke i den typen av färger. Och så är det generellt med stora företag. Du kan inte ta Volvos logotyp och ändra färg på den hur som helst. Det är en väldigt stor grej. Och det har med någon sorts varumärkesintegritet att göra. Och det är ju frågan hur man hanterat det här.
Ja, men det är samma sak, en sak som förvånade mig ganska mycket. Det var att man började göra om klubbmärket. Alltså man började förbättra klubbmärket egentligen. Mm. Göra det mer grafiskt användbart och så vidare. Men det förvånar mig att man ändå går in på, för jag menar, klubbmärket får man ju ändå säga att det är ju det är ju någonstans hjärtat i allting. Det är ju det man kämpar för, klubbmärket. Alltså att man går in och börjar göra ändringar i det, även om det är extremt små ändringar. Det förvånar mig ändå, för det är ganska vågat.
Men det är lika vågat som vanligt, ska tilläggas.
Ja, jo.
Så jag där är jag inte riktigt med. Alltså jag tycker också att så som man gjorde det, så om jag ställer det nya och det gamla klubbmärket bredvid varandra, så tycker jag ju att det nya ser äldre ut än vad det gamla gör.
Jo, men det är inte att man gör det, utan hade jag suttit med det, hade jag bara sett till att på ett väldigt enkelt sätt förankra det hos supportrarna. Nu ska vi göra det här. Ja, det är väl självklart att vi ska göra det här. Att man gör det är självklart.
Det är ju inget övertramp à la BK Häcken som tar bort sina två bollar liksom. De signifikativa BK Häcken-bollarna som alla känner till.
BK Häcken has got no balls.
Nej, eller ta Juventus som gjorde om sig. Jag var helt övertygad om när Juventus släppte sin nya logotyp att det var
ett skämt.
Att det var ett skämt eller en ny klädserie som skulle ha den typen av logotyp. För att det såg precis ut när du ändå gick på jeansmärken som ett klädmärke. Att de skulle släppa en egen kollektion men som inte var klädsam då med den stora gamla klassiska Juventus-blaffan liksom.
Alltså egentligen i grund och botten så är allt det här har egentligen samma problematik eller vad man ska kalla det. vi håller på att gå från liksom en kansliklubb lite till att bli mycket, ha mycket proffsigare organisation. Något som vi har skrikit om i flera år, du och jag. Mm. Jag gillar det. Mm. Men tappa inte liksom markkontakten, bara tappa inte verklighetsförankringen, tappa inte liksom känslan för vad supportrarna tycker om och inte tycker om. Då tror jag att vi har något jävligt bra på gång.
Nu kanske fan, folk nej, men nu kanske folk tycker att vi är in och petar i detaljer, men jag tror att så här, inte det är lite våran roll.
Absolut.
Att vi är nördiga som fan. Det är liksom våran grej. Det går inte att göra en grej utan att vi synar allting i sömmarna. Så är det bara. Och ja. det finns, det är väl det som vi är till
för
kanske.
Men för fan, utan supportrarna och deras passion för detta så har vi ingenting. Då har vi ett lag som spelar fotboll, och då hade vi kunnat vara just BK Häcken utan bollar. Där vill vi aldrig hamna.
När vi ändå pratar om passion och glöd och sånt där, så är ju generellt...
Och sånt där.
Lät det dåligt, tyckte du? Ja, men generellt så är ju nidbilden av en fotbollssupporter, framförallt i allmänhetens ögon, ofta någon sorts otäck huligan.
Ja, bara precis innan vi skulle sätta igång poddinspelningen här, så såg jag bara på tv någon reklam för polisen när de ska påstå att man ska vara den som springer mot faran. Och då får faran accentueras av någon sorts bengal som brinner.
Mm. Och får jag gissa på att det var Kanal 5?
Jag har ingen aning. Det var en reklamfilm för polisen,
känns
var det?
Som en... Jaha, är det sant?
Jajamän.
Jaha, alltså såhär, värva nya poliser.
Ja, precis. Bli polis, du får vara den som släcker bengalen ungefär. Vad fan. Vi kanske har större samhällsproblem i landet just nu än att det bränns en bengal bakom någon tunnel i Solna-trakten. Liksom.
Du håller på att öppna en dörr som du inte får öppna där. När du pratar om såhär, samhällsproblem. Okay. Det pratar vi inte om.
Jag är en alarmist här nu plötsligt.
Nej. Jag menar, vi skulle kunna prata om avgående partiledare och sånt, men då får vi starta en annan podd.
Ja.
Får vi göra. Men det jag skulle säga var att i då den här hemska världen som du och jag verkar i, där vi bråkar och stökar med polisen till vardags. Nej, det gör vi inte.
Samhällets fiende nummer ett. Ja.
Som du och jag är. Så finns det ändå något fint också i att samhällets fiende nummer ett också gör då goda gärningar. Det är bara det att de lyfts sällan upp.
Också.
Du förstår vad jag menar. Det var med ironi. Men, ja. Men deras goda gärningar då, som vi gör, lyfts sällan upp. Och då känner du och jag ändå att vi har en kanal och en röst där vi faktiskt når ut till 20 000 människor. Och vi har en plattform som är en stor kvällstidning. Och då vill jag fan berätta hur fina de är i TIFO-gruppen när de till årets julmarknad säljer en poster till förmån för ett café som tar emot hemlösa och folk som är socialt utsatta och har det svårt i Göteborg, som kan ge dem värme i vinterkylan, ge dem en bit mat och se till så att de har det lite bättre en liten stund.
Det ni lyssnar inte ser nu, det är hur yviga rörelser Patrik Glimberg sitter och vevar runt här nu. Det betyder någonting för honom. Ja,
men jag tycker det här är så fint. Och TIFO-gruppen skänker alltså 25 000 kronor till Café Trappan ner, som detta heter, som hjälper de utsatta i samhället. Och kan inte bara media vara med och sprida den nyheten då, istället för att då peka med en jävla pekpinne när någon drar en bengal. Nu har vi fan sagt det, och jag hoppas att ni då, om ni har någon tveksam svärmor eller farmor eller någonting, antingen spelar upp det här julklippet för dem eller bara går in på TIFO-gruppen på Facebook eller Twitter, där ni kan visa denna faktiskt jävligt goda gärning.
Att det finns alltid olika sidor om myntet. Liksom, det här är också IFK Göteborg, att vi hjälper varandra, vi är en kamratförening. Det är väldigt enkelt så.
Och det är fan inte första gången.
Vilket avsnitt av BB-podd var det egentligen vi spelade in idag, Patrik?
199.
You got 199 problems, but the bitch ain't one.
200 ain't one.
Vilken fantastisk engelska du, din högstadielärare hade roterat i sin grav.
Jag jobbar ju på ett företag där koncernspråket är engelska också. Det ligger mig i fatet. Ja. Yes, I'm Patrick, you know. Yes. Have a nice day, France. Jag har, min franska är också begränsad. Och vi har franska representanter med. Skit i mig nu.
Verkligen.
Ja. Nästa vecka så spelar vi in avsnitt 200 av BB-podden.
Lägger du till en liten fanfar här då?
Vi har då tagit lite hjälp. Vi ska göra ett lite annorlunda avsnitt, avsnitt 200. Jag lovar att ni kommer få vara med om något som BB-podd aldrig har gjort tidigare.
Oj.
Stora grejer, va? Det kommer bli ombytta roller. Och det här låter ju jättetråkigt då. Nej, vi vill inte höra er två jävla trötta människor. Men vi ska bli intervjuade av ingen mindre än the man, the myth, the legend, nummer 7. Fan, jag inte sa number alltså. Håkan Mild.
Okej.
Och Håkan Mild kommer tillsammans med oss gå igenom BB-pods tidigare 199 avsnitt.
Det låter som vi kan förvänta oss ett långt avsnitt.
Ja, eller kan bli kort också om vi inte har något att säga. Där vi då ska prata om lite det som hänt kanske bakom kulisserna.
Ja, men Håkan sa väl mer eller mindre, men då ska jag ställa er mot väggen, era jävlar.
Ja, så kan det komma
att
bli.
Av alla människor som man inte vill ska ställa en mot väggen, så är ändå Håkan Mild ganska högt upp på listan.
Men eftersom det är avsnitt 200 så bjuder vi på det. Och vi kommer utse då lite olika typer av, inte vinnare ska jag inte säga, men vi kommer...
Lova inte för mycket nu.
Vi kommer prata om saker och ting som har hänt genom den här BB-podd-historien som är från avsnitt 1 till nu 199. Det kan vara om vilket avsnitt som var det svårast att spela in och så vidare. Och om ni undrar över saker kring avsnitterna, hur gick det där till, vad hände där, vem var roligast, vem var tokigast, vem var dummast och så vidare, så skriv gärna det, och gärna på Twitter om ni har det. Det går också bra att skicka på Facebook och Instagram, men jättegärna på Twitter, för det är lättare att samla.
Vem var tokigast?
Vem var tokigast egentligen? Ja, men du förstår vad jag menar. Och då kan vi...
Ingen undrar detta.
Nej, men då kan vi prata om det och lite hur vi ser på det från bakom kulisserna perspektivet och när vi har suttit med inspelning.
Ja, men det ska man väl också säga. Alltså, våran historia, om man nu kan, ens kan kalla det för det, BB-podd, för att vi har en historia, följer ju väldigt mycket den blåvita historien. Så det är inte så att vi kommer prata sladdar, mikrofoner och inspelningsutrustning, utan det är ju snarare hur de här personerna som vi träffar faktiskt beter sig ibland. Och så där.
Ja.
Beter sig, det är lätt negativt. De har kopplingar också till...
Ja, ja. Skicka gärna in då det ni undrar omkring BB-podd och alla avsnitt som vi har spelat in. Gärna, tagga gärna BB-podd, tagga fan Håkan Mild också, för det är han som ska samla ihop
han
detta.
Twitter.
Han heter Mild Håkan 7 tror jag. Jag är inte säker. Skitsa, ni hittar Håkan Mild på Twitter. Tagga gärna in honom, för att han är den som ska samla ihop allt det här materialet och sen då
stackarn
styra BB-podd avsnitt 200 med en jävla järnhand.
Ja, något annat har han inte.
Nej.
Han har järnhänder.
Det har han. Ska vi med de orden, som vi brukar säga, släppa iväg våra lyssnare?
Ja, jag sitter här och är helt livrädd nu, så jag har en vecka i ångest framför mig.
Mm, det ska du fan ha. Ha det gott!